Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det här är ett samtal med Christian Sandström som är biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och docent vid Chalmers. Vi pratar om hans senaste bok Gröna bubblor som handlar om stora politiska satsningar på grön energi och förnyelsebara energikällor som helt enkelt inte fungerar. Hur kommer det sig att man gång efter gång satsar på saker som låter fantastiskt men som visar sig vara fullkomligt värdelösa? Vad är det som händer i politikers medvetande och hur kommer det sig att man upprepar misstagen så många gånger? Christian förklarar på vilket sätt förhoppningar i kombination med att man gärna vill ha någonting att bli ihågkommen för gör att politiker väldigt ofta dras till den här sortens stora projekt som låter väldigt bra men som inte fungerar. Det här är ett avsnitt av Samtal med Zweigman. Nya avsnitt kommer varannan tisdag.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Christian, varför har vi i Sverige så många politiker som lagt miljardbelopp på etanolsatsningar som det inte blivit något av? Du skriver i din bok Gröna bubblor om dessa satsningar som idag tycks nästan helt bortglömda. Hur blev det så här egentligen? Och varför talar vi inte om det idag?
Ja, det är en bra fråga. Hur var det möjligt att så mycket tid, pengar och uppmärksamhet kunde läggas på etanol, etanolbilar och olika produktionssätt? Det är, som alltid är det en kombination av faktorer när man behöver förstå någonting. Det är en vilja att göra gott, att bana väg för en grön omställning där fossila bränslen uppfattas som djupt problematiska. Det kombineras med EU-nivån där det kommer lagstiftning tidigt 00-tal, olika direktiv som säger att vi ska ha mer förnyelsebara bränslen. Och svenska politiker, oavsett egentligen partifärg, behöver skyndsamt agera på de här sakerna så att det finns ett ovanifrån perspektiv på det här också. Som dessutom knyter an till enkel intressegruppspolitik. Där faktum är att Centerpartiets alla partiledare sedan Thorbjörn Fälldin har skrivit motioner och argumenterat för mer stöd till just etanol. Det går ändå upp till Annie Lööf alltså. Och kopplingen här till LRF, Lantmännens riksförbund, är ju jättetydlig. Det är ett sätt för bönderna som intresseorganisation att få avsättning för sina produkter. Så det är flera olika sådana här faktorer. Om vi nu tänker Göran Persson, Socialdemokraterna, sent 90-tal, tidigt 00-tal, vill ha med sig Centerpartiet för att kunna regera, vilket ytterligare då bidrar till att Persson är den som driver på det här gröna folkhemmet han pratar om. Det är ju i hög grad handlar det ju faktiskt om att blidka Centern och Miljöpartiet då.
Men om vi tar det från lite grann från början, så du listar en rad olika sådana här projekt. Det handlar om stöd till etanolbilar. Det är utvinningen från cellulosa, det vill säga man tänker sig att man ska använda sig av en riklig resurs som vi har i Sverige, det vill säga trä, och omvandla den till ett användbart bränsle. I tiden befinner vi oss någonstans i början av 00-talet, eller hur? Kan du, exempelvis, det finns ett bolag som heter Sekab som, ja, jag tror för många är fullkomligt okänt. Kan du berätta lite om dem och vad det var som hände?
Ja, Sekab var då ett kommunägt företag. Det blev ägt av ett antal kommuner tidigt 00-tal. Det är Skellefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Deras olika kraftbolag som i sin tur äger det här. Och Sekab hade ju hållit på med utblandning, alltså etanol och utblandning, under en väldigt lång tid. Det som händer här tidigt 00-tal är att man får pengar ifrån Energimyndigheten, 112 miljoner, till en sån här etanolpilot kallas det för, vilket då innebär att du ska bygga en pilotanläggning för att testa att utveckla etanol ur trä och ur cellulosa. Och Göran Persson är där, han inviger det, och det är den här storslagna retoriken som vi hört så mycket av de senaste åren. Det är grön återindustrialisering, det är nya arbetstillfällen, det är världsledande, det är ny teknik. Och det här är väldigt tilltalande för en politiker att säga de här sakerna. Det är tilltalande att lägga pengar på det, för det låter så bra. När det blir en borgerlig regering 2006 och framåt så fortsätter det här. Maud Olofsson var ju då rejält förankrad i Örnsköldsvik och dessutom bekant med flera av de tongivande figurerna inne på Sekab. Summa summarum får då Sekab 875 miljoner i ett enda stort anslag ifrån Energimyndigheten som sen portioneras ut under 3 år, 2009, 10 och 11. Och detta då för att försöka utveckla etanol ur cellulosa. Och det här är, då ska vi komma ihåg att etanol görs i vanliga fall av socker eller druvor, alltså frukt. Man kan också använda sig av spannmål. Det här etablerade tekniker, Brasilien är bäst i världen på det. Det är enorma processer, enorma stordriftsfördelar. Jättesvårt att komma ner i pris och det är konkurrenskraftigt. Att sen försöka göra det här med etanol istället, alltså etanol ur trä. Ja, det säger sig självt nästan att cellulosa är mycket, mycket svårare att göra om till trä. Och det visar sig praktiskt taget omöjligt att göra det här. Men det hindrar ju inte att politikerna la uppåt 1 miljard som sen kombinerades med pengar inne i det här kommunala bolaget. Och det urartar under de kommande åren till en härva med hundratals miljoner i förluster då för små kommuner i i Norrland som redan har en ansträngd ekonomi. Det urartar sen också i ett antal vad man måste i efterhand kalla för härvor, där de skulle få pengar även ifrån Sida och från EU, så att de sätter upp fabriker i Ungern, de sätter upp fabriker i Polen, de upphandlar konsulter i Mosambik, de börjar köpa mark i Tanzania. Det är alltså ett litet kommunalt bolag i Norrland som är helt det är ett sånt totalt storhetsvansinne, så det är svårt att, det är svårt att greppa i efterhand.
Det, någonting som jag tycker är fascinerande, du har en graf där du visar antalet etanolbilar och så jämför du det i grafen med pengar utbetalade till SEKAB. Och det fascinerande är att när antalet etanolbilar, för att alltså, säg början av 2000-talet, så finns det knappt några, det är under 100 etanolbilar i hela Sverige. Det vill säga, det är väl ett antal entusiaster som har dem. Och sen så någon gång vid 26, 29, något sånt där, så pikar det på 50, 60 000 etanolbilar. Sen bara kraschar det. Så jag, vad jag skulle vilja veta är, det kraschar samtidigt när kraschen pågår. Det är då SEKAB på sina största utbetalningar. Jag vet inte hur mycket det handlar om. 400-500 miljoner eller något sånt där. Det verkar ju makalöst liksom. Att bara, för uppenbarligen så var inte etanolbilen så önskad av konsumenterna. Men samtidigt så lägger man så otroliga mängder pengar på att det här ska fungera. Det vill säga att bränsleförbrukningen ska vara säkrad. Hur kan man tajma det så dåligt?
Ja, politiken är trubbig som sätt att styra ett samhälle. Och det blir ännu trubbigare när man ska först komma fram med snabb lagstiftning. Det är ju flera olika avdrag, skattebefrielser och pumplagen som tvingar bensinmackar att ha E85, alltså 85% etanol. Den kommer 2006. Plus att det blir, du blir befriad ifrån och betala trängselavgifter. Så att det är så många olika sådana här avdrag och bidrag som driver på etanolbilen. Men etanolbilen är egentligen en flexifuelbil. Det är alltså en bil du kan köra antingen på etanol eller på bensin. Men då drar den mer bensin. Så alla de här avdragen och bidragen, de är så betydande. Och de kommer så många och samtidigt, så att det blir plötsligt jätteattraktivt att ha en så kallad etanolbil. Och väldigt många köper det. Det här är ju en del av den godhetsstatuerande övre medelklassens identitetskonsumtion under de här åren 2006, 7, 8, då det växer väldigt, väldigt snabbt. Sen finns det några problem med det här, och det är så här i de gröna bubblorna att man bortser från flera av de kanske viktigaste invändningarna i de här tidiga faserna. Och där har vi ju några saker. Ett, det fungerade inte till att börja med. Motorerna började skära sig bortåt 2010. Och det blir stora reparationsavgifter för konsumenterna. Vilket gör att de blir allt mer irriterade på det hela. De skyller på politiker som skyller på tillverkare. Så tekniken var egentligen inte där. Det andra då, det är att etanol var inte alls framtidens miljöbränsle, utan det kommer ju fram ett antal studier i USA som visar att etanolkonsumtion driver upp matpriserna väsentligt under den här tidsperioden i fattiga länder. Då var det inte så fräscht längre att köra etanolbil. Plus att det inte är bra för miljön heller, därför att det driver ju på ytterligare matproduktion eller matkonsumtion som i sin tur kräver fertilizers och annat som i sin tur kräver mängder av fossila bränslen. Så man ignorerar dessa realiteter från politikens sida och blåser upp den här bubblan. Det punkteras från 2008 och framåt. Det är en sån monumental pyspunka då på etanolbilarna. Men 2008-2009, då är vi fortfarande på nivån att politiskt är det här fortfarande hype och hipp. Och där får Sekab loss de här 875 miljonerna från Energimyndigheten på ett bräde. Och en icke oväsentlig del av det, det är ju att Centerpartiet och Maud Olofsson med rötter i Örnsköldsvik sitter och är minister här. Och det är de som sen då portioneras ut över de kommande åren, de här pengarna. Som i sin tur kombineras med pengar ifrån det egna bolaget då, eller från kommunens skatteinvånare. Och andra former av bidrag från EU exempelvis. Och i den här jordmånen blir det väldigt svårt att dra i bromsen. Och då fortsätter det alldeles för länge.
Men det som jag tycker är fascinerande och också lite frustrerande när man läser den här historien. För att mycket av det här är, trots att det handlar om enorma mängder pengar som i princip har bränns upp. Och det är gemensamma tillgångar. Det är ju skattepengar i olika former av stöd. Och det kommer från Energimyndigheten, lite EU-pengar trillar väl också in här. Det är att det här blir liksom bortglömt efter varje gång. För att det är inte som att det vi har Sekab, det här lilla kommunala bolaget som tror sig kunna liksom revolutionera energiförsörjningen och bilflottan i Sverige. Utan det finns ju fler exempel. Vi har exempelvis det här med i Göteborg, det är lite orelaterat men det är samtidigt samma epok, så man får väl säga att allt det här hör ihop lite då. Så har vi Gobigas, som ju är en liknande mekanism. Jag följde den här frågan lite grann, det vill säga att politikerna är entusiastiska över att här finns någonting vi kan revolutionera och vara liksom en spjutspets för i miljöfrågan. Kan du liksom beskriva vad hände i Göteborg och hur påminner det om det som hände långt uppe i Norrland?
Jag slogs ju också av vår kollektiva oförmåga att dra lärdom av de här historierna. Och hade det inte varit för det så hade jag inte behövt göra det här arbetet. Det här borde egentligen, upplever jag, vara en del av vår samtidsförståelse, vår nutidshistoria. Exemplet Sekab är jättefascinerande, och även etanolbilen, för att när vi började titta på det, då var det som att ingen annan kom ihåg det överhuvudtaget. Jag och Rickard Björneman, han började sitt internship på Ratio, vi började titta på det här. Men, vi kan ju kolla lite på etanolbilen, vad var det som hände egentligen? Och det var som att vi fick börja med ett blankt papper. Och det här är alltså någonting som sker 2008, 9, 10, 11. Monumentala politiska misslyckanden måste man kalla det här för. Och detta Sekab då, ja, det har varit föremål för ett uppdrag granskning. Och det har skrivits en hel del om det i lokalpressen uppe i Norrland. Men någon betydande reflektion eller lärdom, det går inte att se överhuvudtaget. Tvärtom, när Emil Källström, den här centertopppolitikern som var väldigt nära Annie Lööf, aviserade att han lämnar politiken för att bli vice vd och sedermera vd på ett cleantechbolag som heter Sekab, då är det ingen som höjer på ögonbrynen och säger, men vänta nu, är inte det där korrupta härvan av bidrag och oegentligheter uppe i Örnsköldsvik som var knuten till Centerpartiet? Nej, det är ingen som gör den kopplingen, utan det blir, nu ska han till det privata näringslivet och jobba med ett coolt cleantechbolag. Så det är verkligen den sortens total frånvaro av lärdomar, och som en följd av det ser vi hur det här upprepas gång efter annan. Gobigas i Göteborg är nästa sån här praktbubbla, skulle jag säga. Och den kommer väl igång lite senare. Den blåses upp lite senare. Och nedskrivningarna av förlusterna och allt det här utdragna städarbetet kommer sen också lite senare. Men det är väldigt snarlikt. Det är återigen är ett kommunalt bolag inne i ett annat kommunalt bolag. Det är ju ett dotterbolag till Göteborg Energi. Och vad jag har sett då det är att du får de här brandväggarna som gör det väldigt svårt med ansvarsutkrävande. Det är som en rysk docka med flera lager där det är svårt att komma nära in på. Sen har du politiker på det lokala planet, även vd:ar för sådana här kommunala bolag som slår sig på bröstet. De kan säga att de satsar på omställning, grön omställning, i det här fallet var det biogas då, som man skulle få hela Göteborg att köra på biogasbilar istället, och man skulle också då ta fram biogas som de skulle kunna tanka på. Och tanken här då, det var ju att det skulle göras gas ur grenar och kvistar, grot. Och det är egentligen ingen som har lyckats med det, varken innan eller efter. Men när du involverar Chalmers, du involverar forskare, du får pengar från Energimyndigheten, från EU, 700-800 miljoner, då är det ingen som ställer några kritiska frågor. Och det är samma med båda de här exemplen och etanolen och det vi ser idag. Det är att ingen ställer de kritiska frågorna förrän det är för sent. Och ställer du de kritiska frågorna så kan du bli bortviftad som en klimatförnekare, någon som går emot den gröna omställningen eller en blind marknadsfundamentalist. Och det finns ett mängder av sådana här etiketter man kan stämpla, och det är ingen som vågar säga någonting, säga emot. Allra minst inom politiken där det är flockmentalitet. Då investerar man, man bygger in sig i saker. Varmluften tilltar, det kommer in bidragspengar, och först i nästa skede så kommer ju verkligheten och gör sig påmind i form av att det här egentligen var glädjekalkyler, det var teknik som inte fungerar, och i nästa skede är det någon annan 10 år senare som får hålla på att städa, skriva ner, flytta runt förluster.
Och i Gobigas fall så verkar det som att man, när man drar igång det här, så finns det en förhoppning. Alltså man spekulerar ju egentligen på energimarknaden. Det vill säga man räknar kallt med att gaspriserna kommer gå upp kraftigt så att det här blir lönsamt. Och som jag förstår det så lägger man ju närmare 2 miljarder kronor på det här, varav ungefär, hur var det? Hälften kommer från staten, hälften kommer från EU, och sen så tar företaget, kommunen lokalt, en del risk också. Och sen så kraschar gasmarknaden i samband med finanskrisen, och även oljepriset sjunker, och då blir helt plötsligt hela den här satsningen blir, ja, det slutar väl med att den inte är värd någonting. Alltså man kan inte ens sälja anläggningen för skrot.
Anläggningen skrivs ner i 2 vändor. Först skrivs det väl ner till 900 miljoner och sen ner till noll. Och det är precis vad du säger här. I allt väsentligt ägnar man sig åt storskalig spekulation i oljepriset och i gaspriset. Och sådana här naiva idéer om peak oil och att det finns någon sorts naturlag i det här. Man räknar med att ja, det här kommer att bli lönsamt givet att oljepriset går upp med 7% om året de kommande 10 åren. Ja, om det var så enkelt, då hade det gått att tjäna mycket pengar på så enkla kalkyler. Det du tar upp här också, det är en väldigt viktig del i att förstå de gröna bubblorna. Det är kombinationer av offentliga medel. Det är EU-pengar, det är nationella pengar, och sen är det pengar på kommunalt bolagsnivå som kombineras ihop till vad jag brukar säga är att ingen risk är för stor när någon annan betalar. Där alla de här bidragen går in, där går förnuftet, riskkalkylerna ut. de används ju mot varann. Man kvittar dem mot varann. Alltså, det låter cyniskt nu när jag säger det, men om du kammar hem ett bidrag på 1 miljard, då kan du faktiskt spendera 900 miljoner själv. Och du skulle ändå netto ha nettat ut 100 miljoner.
Förklara det där.
Jo, det blir rationellt att göra det du inte hade gjort annars. Du hade inte lagt dina egna 900 miljoner på det här högriskprojektet. Men om du har fått pengar på 1 miljard, så skulle du kunna lägga 900 miljoner egna pengar. Och ändå skulle du på marginalen, som ekonomer säger, ha tjänat på det. Och det kan ju låta väldigt cyniskt att säga att politiker och företag beter sig på det sättet. Men någonstans måste man förstå varför det blir som det blir. Och när Jan Jörnmark tittade på det här första vändan då på Gobigas, då såg han ju att vid ett tillfälle så är politikerna på väg att lägga ner det, för de ser att det här är en återvändsgränd. Men då bestämmer de sig ändå för att fortsätta, därför att de har klimppengar som inte får brinna inne.
Klimp, är det EU-stöd eller?
Det var Naturvårdsverket pengar på 30 miljoner som de så att säga redan hade fått då. Och det var det exemplet fick mig att tänka till och stanna upp, för att här agerar de inte bara mot bättre vetande, men mot sitt eget vetande. De vet att det här inte kommer att fungera, men vi kan ju ändå kamma hem de där 30 miljonerna som annars skulle brinna inne. Så runt alla dessa bidragspengar finns det ju ofta ett resonemang som säger, ja, det är väl lika bra att vi kammar hem de här pengarna så att vi får något ut av vårt EU-medlemskap, eller att vår region får del av de här pengarna som nu ändå finns.
Mm.
Ja, det de här exemplen antyder, det är ju att de pengarna gör faktiskt mer skada än vad de gör nytta.
Mm.
För de förvränger prioriteringar och incitament hos företag och individer till att det som är vansinnigt blir rationellt.
Men vi måste försöka förstå, tror jag, varför man gör så här. Alltså, om jag ställer en motfråga till dig. Det finns ju en del energiproduktion som är i stort behov av att få liksom någon sorts startknuff av offentligen. Säg typ kärnkraftverk. Det är svindyrt, och för att man ska komma igång så behöver någon ta den initiala risken. Är det inte bra om det är offentlig sektor som tar den initiala risken, och sen kommer marknaden in så där? Och ja, visst, då ibland går man på nitar, som man gjorde med Gobigas, som man gjorde med Sekab och etanolbilarna och en rad andra satsningar. Men jag menar, det här är det smällan man får ta om man ska göra en grön omställning. Alltså, kan man inte resonera på det viset, tycker du?
Jo, det en fundering runt det där, det är ju gröna bubblor. Det kanske är bra med gröna bubblor. Det kanske är bra att vi gör den här sortens satsningar, och en kapitalistisk ekonomi handlar ju någonstans om trial and error och misslyckanden som kumulativt leder framåt ändå. Ja, vad jag tycker mig se, det är att den här sortens kortsiktig politik och kortsiktiga näringslivsintressen i kombination med olika nivåer av budgetar på olika ställen, den är inte långsiktig, och det är inte en liten knuff, utan det är knuffar åt olika håll hela tiden. Och ju mer ambitiöst det är, desto hårdare blir knuffarna, och desto mer går knuffarna åt olika håll. Det är väl sättet jag skulle observera. Så att, ja, det är ett teoretiskt intressant resonemang att vi behöver den här sortens satsningar. Och visst har vi gjort det på kärnkraftsområdet med framgång på 70-80-talet. Det var långsiktigt. Det var inte partipolitiskt på alls samma sätt. Det var ingenjörs- och teknologdrivet snarare än politikerdrivet och popularitetsdrivet, skulle jag säga. Så att det finns nog några saker som gör att det här blir något annat än vad man hade kunnat hoppas.
Mm. Du, någonting som du nämner som ett systemfel i inledningen till varför det blir så här att man gör de här gröna bubblorna, det vill säga stora satsningar som sen inte utmynnar så mycket, det är att politiker får liksom ett favorit energislag. De får liksom, men det här är vad vi vill ha, och det är motsatsen till vad man brukar kalla för teknikneutralitet. Det vill säga att ja, man skulle kunna tänka sig att det finns bra politiska åtgärder för att leda fram till miljövänliga energikällor, men det ska man styra genom exempelvis att man beskattar utsläpp och gör en generell skattelättnad för sånt som inte släpper ut så mycket. Det vill säga att politiker ska inte gå in och säga det är etanolbilen som är fordonet folk ska ha, vilket ju man gjorde indirekt genom SEKA och en del andra satsningar. Eller ta politiker i Göteborg som tänkte, ja men det är biogas som är framtidens energikälla. Det vill säga, för att jag tror en del kan de kanske få intrycket av att du bara är emot att man satsar på gröna energikällor. Läser man dig så är det inte det som är fallet. Det är att man inte är teknikneutral, utan politiken tänker sig att man har svaret på vad det är som ska fungera på marknaden. Skulle du kunna förklara den distinktionen? För jag tror inte att alla förstår det här med teknikneutralitet.
Tittar vi nu tillbaka de sista 30-40 åren, så finns det mängder av framgångsrik miljöpolitik. Vi har fått bort bly ur bensinen. När jag gick på högstadiet, då var det försurning, svaveldioxid, kväveoxider som förstörde sjöar, djurliv. Det där är allt väsentligt borta också. Mm. Hur gick det där till? Ja, det är en kombination av lagstiftning och konstruktiv interaktion med industrin, skulle jag säga. Men det är inte att politikerna säger hur det ska gå till. En annan grej som har gjort att vi fått väldigt bränslesnåla bilar, det har ju varit när du inför skatt på koldioxid, på CO2-utsläpp. Där förbränningsmotorn har blivit mycket, mycket renare de sista 10-15 åren. Det är oerhört vad som har skett där. Men det är också en teknikneutral lagstiftning som säger att skatten eller avgiften eller straffet, det är egentligen bara kopplat till ett visst utsläpp. Hur man sedan får ner det, det är en annan grej. Det blir upp till marknaden att lösa. Så att teknikneutralitet, det är att politiken gör vad den är bra på. Man stiftar lagar, man sätter skatter som gör att det vi kallar externaliteter internaliseras i marknadsekonomin.
Förklara.
Jo, företag måste betala för att skita ner. Men hur de betalar, genom att utveckla ny teknik eller betala pengar för det eller byta produktslag helt, det blir upp till dem att avgöra det.
Externaliteten är utsläppet. Att internalisera det i marknaden är att de får själva stå för kostnaden, det vill säga externaliteten. Du bygger in det i systemet.
Mm. Ja, du bygger in att företag måste betala för att de smutsar ner. Och de måste, då börjar de hushålla. Då börjar de också utveckla ny teknik. Då får du en marknadsekonomi som gör det den är bra på. Utveckla ny teknik evolutionärt i en sökprocess där duktiga ingenjörer ute på bolag konkurrerar om att göra miljön bättre. Men politiken behövs ju för att det där ska komma till stånd. Och då gör politiken vad den är bra på. Det är så vi får bort bly ur bensinen exempelvis. Men det där är lättare sagt än gjort. I praktiken har vi intresseorganisationer som LRF. Vi har politiker med sina pet projects. Vi har EU-pengar som är öronmärkta för särskilda teknologier. Och I det så kortsluts den här teknikneutraliteten. Vi bygger in oss i olika system. Energi blir politik. El och miljö blir till politik och statuerande. Bara en sån sak idag som att ja, du är en sån där anti-vindkraftsperson. Du är en sån där vindkraftshatare. Ja, men när upphörde det här att vara ett tekniskt system som ska optimeras för samhällets bästa? Och när blev det ett sätt att statuera åsikter?
Är det inte så att det kanske finns en sorts otålighet? Man vill att den gröna omställningen ska komma snabbare och man är kanske rädd för att marknaden inte kommer ta de finansiella risker som krävs för att ta ett par stora steg framåt. Jag vet inte om man är medveten om kanske en sorts historisk parallell att ja, men stora krig och exempelvis rymdkapplöpningen var avgörande för att en hel del teknik skulle utvecklas. Att den här basforskningen, den kräver en aktör som har en mer visionära, stora idéer och inte blott bara svara mot marknadens liksom kortsiktiga incitament. Kan det inte vara så att man har den här ivern helt enkelt. Och därför så spekulerar Göteborgspolitikerna med gaspriserna och Norrlandspolitikerna tänker, men vi har ju de här skogarna, men ingen marknadsaktör kommer våga det här om inte vi tar första steget. Vad tror du?
Det har ju växt fram en ganska stor litteratur som i allt väsentligt argumenterar detta. Man kallar det för mission-oriented innovation policies. Alltså innovationspolitik handlar om att vi ska göra storslagna satsningar, vi ska ha missions, en människa på månen och så vidare. Och det är genom de här storslagna satsningarna som det då mobiliseras resurser som i sin tur då skapar mängder av ny teknik som i nästa skede spiller över och skapar värde och skapar nya företag längs vägen då. Och ja, jag förstår varifrån resonemanget kommer. Och det finns väl vissa anekdotiska dimensioner av att det här kanske då skulle kunna fungera. Riskerna är ju att man bygger in sig i fel system. Det är det ena. Det andra, det är att när vi ställer så mycket gratis pengar inom citationstecken till företagsförfogande så utvecklas vad jag mer och mer kallar för en bidragskapitalism. Alltså företag sätter i system och håller på att söka de här pengarna. Vi får inte entreprenörskap i det, vi får bidragsentreprenörskap. En sorts bidragskapitalism om man så vill. Vi ser också hur det här förbränger konkurrensen på marknaden därför att selekteringen fram till de här stora syltburkarna med billiga krediter och gratis pengar som politikerna har ställt fram, ja, den är ju inte marknadsmässig den selekteringen, utan det är den som är bäst politiskt förankrad. I EU har vi nu 430 miljarder euro över en 10-årsperiod. Motsvarande nästan hela Sveriges BNP, öronmärkt för satsningar på vätgas. Så där har vi, menar jag, nästa gröna bubbla som är inspirerad av den här sortens storslagna satsningar. Och hela begreppet Green Deal då, det knyter ju an till Roosevelt och The New Deal som ett sätt att få fart på USA efter stora depressionen. Man skulle göra stora satsningar och så skulle ekonomin följa efter. Green deals är ju det som har växt fram nu som ett sätt att tänka runt det här. Det är en sorts kombinerad industripolitik och miljöpolitik då. Och ja, det ligger någonting i det här. Svaret är nog att vi behöver titta på de exempel som finns omkring oss och försöka förstå dem. Och det jag ser mest av då, det är det man kallar crony capitalism, alltså företag som sätter i system och skol sig på det här snarare.
Och eftersom minnet är kort och det här inte verkar försvinna. Så du tror att vätgas är nästa sån bubbla. Har någonting förändrats? Eller snubblar politikerna in på samma sätt?
Vi hade kunnat lära oss av de här initiala skräckhistorierna då. Runt etanolen och biogasen, kanske början av 00-talet och framåt. Någonstans hade vi kunnat runt 2010 och framåt tänkt, det här är ett systemfel. Låt oss försöka förstå det här systemfelet och forma politiken på ett annat sätt. Jag skulle säga att raka motsatsen har hänt. Det har bara blivit större summor, större satsningar, ännu fler band som klipps, ännu fler photo opportunities för politiker som har på sig hjälm, står med spade och ler framför smattrande kameror. När Stefan Löfven inviger Hybrids anläggning för vätgasbaserat stål 2020. Om du tar hans tal där och sen tar du Göran Perssons tal när han inviger Sekabs etanolpilot, eller 2002 eller 2004. Det är nästan på pricken samma formuleringar, samma ord här. Och det är som en sorts oemotståndlig stagnation. Politiken har en sån fantastisk möjlighet att framstå i god dager, att framstå som miljömedveten, engagerad, nyindustrialisering, nya jobb, ny teknik. Men tyvärr alltså, när det låter för bra för att vara sant, då är det också för bra för att vara sant. Men den lärdomen är väldigt smärtsam för oss som samhälle. Inte minst eftersom många, både idealister och makthavare, har gått bort sig riktigt ordentligt i det här. De har varken skapat industriell återhämtning, nya jobb, tillväxt eller något annat. Tvärtom har man bränt av en väldig massa pengar och tid och resurser som vi egentligen inte har råd att bränna av. Så nej, det har bara blivit värre. Och det har kommit mycket mer nerifrån Bryssel sedan britterna lämnar, men även dessförinnan. Det är jättesatsningar, det är hundratals miljarder och sen är det politiker som står och statuerar en massa grejer.
Christian, jag hoppas att du får fel, att vätgasen blir fantastiskt framgångsrik, revolutionerar allt, likadant med det gröna stålet och så vidare. Så att, alltså, jag hoppas innerligt att du framstår som en pajas om några år. Det hade gjort mig jätteglad. Men något säger mig att läser man historien så kommer det bli kanske en upprepning av det som redan har skett. Tack så mycket för att du ville dela med dig av de här berättelserna. Tack för samtalet.
Tack så mycket, Adam. Kul att vara här.
Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweiman och det här är en podd från GP:s ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.